Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Nu är det höst och nya tider, och dagens samarbetspartner är någon som underlättar i alla fall problemen i underlivet, nämligen Vagge Vital.
Vagge Vital är ju en produkt som hjälper till när man drabbas av torra slemhinnor i underlivet.
Precis.
Det är en fettfri gel som både liksom lindrar och svalkar och på olika sätt underlättar när man drabbas av de här symptomen. Och det här är ju ingenting som är, alltså jag tror att de flesta förknippar den här problematiken med klimakteriet, men vaginal torrhet, det kan man ju faktiskt drabbas av under andra delar av livet, under hela livet som kvinna faktiskt. Framförallt när man ammar eller när man byter preventivmedel. Eller, ja, men det finns massor med olika tillfällen när det här kan dyka upp.
Det finns ju ett namn för den här torrheten och det är ju atrofi.
Mm.
Vaginal atrofi. Och som sagt, det kan ju vara allt från irritation eller klåda underlivet. Sen blir det ju inte särskilt härligt att ha samlag.
Mm.
Och det kan också svida jävligt mycket när man urinerar. Förlåt mig om jag svär. Men det är ju mycket problem genom ens liv med ens underlivshälsa. Och det som händer med den här fantastiska gellen som också distribueras via Sverige, det är professorer och forskare som har svenska som har kämpat uppfunnit där. Och det är att 79% av de som har symptom blir faktiskt symptomfria med hjälp av Vagivital.
Mm.
Och Vagivital har också gjort en liten barometer här och det är ju fortfarande, tycker särskilt de unga kvinnorna tycker att det är pinsamt att söka vård och pinsamt att prata om liksom underlivsproblem och sådär. Och det lär ju inte ha blivit bättre under corona.
Mm.
Då har ju vi kvinnor blivit ännu sämre på att ta hand om oss. Så att jag och Sanna vill uppmana er kvinnor att ta hand om ert underliv. För att det är ju faktiskt när det inte funkar med underlivet så påverkar det ens liksom allmänhälsa något helt enormt. Så ta hand om ert underbara underliv. Och det kan ni alltså göra med hjälp av Vagivital.
Och välkomna till Inte din morsa.
Alltså vet du, jag har bråkat så mycket med min karlslok nu. Och nu vet jag varför.
Berätta.
Nej, men den här jävla sommaren som var helt magisk och försatte en så här lyckligt rus att man levde vid Medelhavet. Den avslutades den 2 augusti med höstregn och höstvindar. Mm. Och sen har det liksom varit som att man direkt går in i höstklimakteriet. Man fick liksom inte ens... Man fick vara ung för kort stund och sen helt plötsligt fick man problem och besvär och ingen hade sagt... Alltså jag har blivit tagen på sängen av att det nu skulle bli vardag höst. Annars kan man ju fasa ut lite med så här, allt vad det heter, britt sommar, varma dagar i augusti. 2 augusti tog sommaren slut och nu är det liksom lite fint väder här några dagar. Men vadå, ska man gå och lägga sig på beachen nu eller... Jag tror att jag är i chock och då blir jag också på dåligt humör.
Ja, men det är det, alltså herregud, mm. Det är det du ska göra nu. Alltså jag tror ju att sommaren är tillbaks här nu, några veckor. Så att jag rekommenderar dig att, jag till exempel ska gå på Skansen imorgon. Jag bara känner så här: nej, men nu måste jag bara pumpa ut det göttigaste av det göttiga under de här dagarna. Och,
gud vad mysigt.
Jag tänker gå bada nu efter att vi har poddat med Foxen. Aha. Titta på stranden, tänker jag göra.
Jaha, okej. Okay. Liksom, ja, man får tänka om nu. Make it.
Det här är som men nu får du tänka om. Det är inte hösten. Jag håller med, helt med dig om att det där galna vädret med det här regnet och den här kylan gjorde att man liksom förpassades inomhus. Och det är liksom det som väntar oss nu. Och det blev alldeles för kort. Det var som att säga, alltså augusti är ju faktiskt vanligtvis en av de härligaste sommarmånaderna.
Nej, men det är lite som att man har gjort liksom att det är slut. Man har slut eller skilt sig. Och sen så efter någon månad så kommer karen tillbaka och säger: nej, jag är ju en toppensnubbe. Det är sol och livets glada dagar. Och allt som du drömde om att jag var en gång i tiden, det är nu tillbaka. Så nu får du så här, tänka om och akklimatisera dig. Jag vet inte, jag är tjurig, jag är irriterad, jag känner, det finns ingen plan, jag känner mig ensam, jag tycker jag får ta för mycket ansvar. Ja, det är mycket, det är mycket, det är mycket, det är mycket. Mm, så nu har vi bråkat, alltså vi har bråkat så mycket så, du vet att man börjar säga, okej, då skiter vi i det, och sen börjar den andra tjafsa tillbaka, och så ser plötsligt så blir man lite ledsen, och ser man en puss, och sen så bara, jag måste podda nu. Jag tycker hela mitt liv är så här, men nu måste jag podda så vi får bråka någon annan gång typ. Jag hinner aldrig göra klart.
Ja, verkligen. Jag är helt med. Men jag bara undrar en grej. Ni som ändå har varit ihop nu ganska många år, kan du se någon röd tråd i era konflikter? Vad är det ni oftast tjafsar om och bråkar om?
Han säger att när han har varit iväg och spelat golf, då får jag en falsk PMS.
Ah.
Lite som falsk krupp. Att det är så här, okej. Okay. Då var jag kvar här med nya inskolningen, bla bla bla. Och du bara checkade ut. Fast jag vill ju det. Alltså jag vill att man ska ha sin passion. Men det känns också så här... Det känns för omodernt. Alltså, det är lite tjall med nya inskolningen så här, på föris. Ja, men då är det mitt ansvar. Och det är liksom outtalat. Och jag kanske tar på mig det för att jag är...
medberoende.
En bättre terapeut. Tack.
Men det är
nej,
liksom,
och då kände jag så här... F-U-C-K-dis. Varför var du tvungen att göra det exakt just nu? När det är så här, kunde du inte bara säga... kunde vi ha satt det här tillsammans? Jag kände mig extremt ensam i familjekrisen. Att när det handlar om barn, och när det handlar om liksom som har med känslor att göra, som blir jobbigt, då har alla mina karar faktiskt övergivit mig mer eller mindre. Då är det så här, det klarar inte de av. De klarar inte av för starka känslor. Så då blir det så här, men det klarar moder Svea. Hon är stark. Hon har gnabbats och nabbats med så mycket svärta här i livet. Så ett litet förskoleproblem. Jag vet att det kanske inte är så de tänker. Men det är ju ändå återupprepande att det är så här. Även med mitt ex, och det vet ju. Och till slut så blir man så här,
ja,
man,
men när man tänker att det är återupprepande, då kan man ju tänka så här, antingen så är det ju patriarkala strukturer som gör att män bara rent generellt inte har blivit fostrade varken av sina föräldrar eller samhället till att ta ansvar för just det lilla livet, liksom barn som ska skolas in och barn som ska så här, men jag kan ju verkligen se exempel kring mig.
Nej,
ja, men jag
men
kan också se exempel på
då.
Mig. Runt omkring mig, till exempel min brorsa som är så här raka fucking motsatsen, som har tagit hela nästan allt det där, eller ja, väldigt mycket i alla fall.
Som att det inte skulle
att,
kunna
att män
gå.
Kan ta den rollen i en familj, ja, också. Men jag tror också att det handlar om, eftersom det har varit så här i bägge dina relationer, att det handlar om att du går in i den här tankefällan att du tror att de ska läsa dina behov. Alltså att de ska kunna läsa dina tankar. Att säga, okej, nu är det liksom inskolning. Egentligen borde det vara så här, för bägge parter förbjudet att göra någonting under just den här veckan kring den 19 augusti. För att det är fan mig... Alltså det är oxveckan. Ja. Vi pratade ju om det i förra podden. Det är vidrigt när man ska så här, dels få barn att ställa om tidsrytm när de inte sover. Alltså går och lägger klockan 1 och ska gå upp klockan 6. Då är alla typ psykiskt sjuka en hel vecka, skulle jag säga. För att alla är på så här pisshumör och sovit skitdåligt. Man själv är också på pisshumör,
ja,
för man är ju också omställd.
Jag är typ en amöba.
Och då ska man ändå säga...
Jag känner mig mördad på morgonen. Jag är så här, va?
Ja, man ska gå upp och göra frukost så här klockan 6:30 mer plötsligt. Alltså det är helt vidrigt. Ja. Så det tar ju på kraften att ställa om. Så det borde ju vara liksom, nej, båda två får fan vara hemma då och köra varannan dag, stenhårt. Sen kan man väl åka på golfresa.
Ja, tack.
Ja.
Och då är jag alltså, ogin.
Och då
är
tänker jag
så här,
ja men då...
Ja, men vadå? Ja. Hur är det hemma hos dig? Har du fått mycket stöd och hjälp nu i min skolning? Jag tycker bara att det ser lite så här ut överallt när jag tittar runt. Det gör mig jävla som en trött lax. Jag är en lax.
Nej, Micke drog ju till Gotland, så jag har ju liksom exakt samma problem. Men som jag sa till dig förra veckan, så har det ju liksom underlättat extremt mycket eftersom mina pojkar helt plötsligt är stora och har epa och tar sig själva till skolan. Så jag har ju då Foxen och hållit på med det här projektet. Och det är också något knäppt, vilket gör mig helt icke-representativ för alla småbarnsföräldrar, tror jag, nu. För att jag typ älskar ju att göra det här. Jag har ju blivit som en galen amish kvinna. Jag vill typ vara så här homeschoola honom och starta ett föräldrakooperativ och bli dagmamma själv, typ. Nej, men det, jag vet inte, det är väl kanske så här att jag vill dra ur sötman ur det här sista barnet.
Alltså, jag fattar.
På riktigt, Ann, vet du att jag känner mig sprallig inför att jag ska åka till Skansen imorgon? På riktigt sprallig. Jag är såhär, nej men gud, det här ska bli så mysigt. Jag ska gå på Skansen. Jag har inte känt såhär med något av mina andra barn.
Jag fattar. Vem ska du åka dit med? Kan jag följa med?
Själv. Du får jättegärna följa med. Men jag liksom nöjer mig typ med att åka själv. Jag tycker det ska bli råmysigt. Jag njuter så jävla mycket av det. Att jag liksom älskar att vara med det här lilla barnet så mycket.
Du är som en farmor. Och,
ja, jag vet. Jag tar ut så här mormorskapet i förväg och är så här, åh, nu ska jag och mitt lilla barnbarn lisa loss. Jag är helt ostressad kring det. Så jag ställer in allting bara för att typ, han är lite hostig idag, så han är hemma. Jag vabbar och jag njuter.
Ja, men jag tänkte på det också när vi pratar om så här grejer vi ska ta tag i, våra projekt och våra jobb. Så tänker jag så här, varför är jag inte mer på? Och så tänker jag så här, helst vill jag bara säga åka elmoppe med Frasse, ligga och gosa med Bobo och kolla på någon dålig så här amerikansk serie som han är besatt av, om så här influencers. jag, liksom, jag måste så sakteliga efter den här sommaren. Och du säger också Ulf Lundberg, professor emeritus i biologisk psykologi. Han menar så här, förskjutning av sömn, det kan man fixa på några dagar. Men man måste också så här, man måste gå in i det och börja liksom lite senare på morgonen och inte kasta sig ut direkt och få en någorlunda mjukstart. Men det går ju inte. Hur många kan få en liten härlig mjukstart? Det låter som en så här, amerikansk 1700-talsserie. Man är så här, över upper class och lever i en så här Essex i en stor, på någon stor gård, och man är så här, mommy needs to take a little bit easy with have some tea, så här, så någon annan får ta hand om barnen. Men för emeritus mamitus så går det liksom inte, alltså det går inte riktigt att få in den här mjukstarten. Det är fotboll och det är tennis och det är kompisar och det är nya skolor. Så här, ja, skicka hit då. Skicka hit någon. Skicka hit en mamitatitus.
Vi har haft en svinhärlig helg. Vi har ju börjat med, jag vet inte om jag har berättat om det i podden, men jag driver liksom ett litet inackorderingsstallar och håller på med min hästverksamhet.
Ja, det vet vi.
Natural horsemanship och så här. Det är kanske ni som lyssnar vet. Men nu har jag sedan i våras dragit igång horse yoga tillsammans med vår gemensamma kompis Sofia Edgren. Mm, mm. Och vi hade ett sånt event nu i helgen. Och fy fan vad det är härligt att ha de här eventen. Det är så mysigt. Dels är det så härligt att så här livea, du vet, att man går runt och gör i ordning inför. Liksom laga mat, plocka massa blommor. Både jag och Sofia gillar ju liksom det estetiskt vackra och så här, väljer ut musik, vad ska vi ha liksom, att skapa den här helhetsupplevelsen. Det är så mysigt att få göra det, att man så här, ja men det känns som att man driver, vi sa det, vi bara, gud, vi vill öppna ett litet pensionat, vi vill öppna ett hälsohem, vi skulle liksom älska det. Det är en sån där parallell verklighetsdröm jag har, sliding doors, att jag så här, driver ett litet pang med hälsotema liksom. Jag tycker det skulle vara hur jävla mysigt som helst.
Så det där är samma sak, man gör så grejer som man själva har behov av. Vi vill ligga på hälsan.
Ja.
Vi lägger oss själva in.
Nej, men verkligen. Men det är ju på något sätt så att när vi har de här kurserna så försätts man ju i den här liksom yogiska stämningen. Och jag själv får ju yoga, så det är ju världens smartaste grej egentligen. Liksom. Så jag är väldigt uppfylld av det. Apropå att göra en smooth övergång så har jag ju på något sätt bestämt mig för att så här, jag ska göra mycket mer av det. Och jag är också så glad att vi hittade under våren online-kursernas förlovade paradis. Mm. Att kunna sitta hemma och vi har ju varit ute och föreläst jättemycket och flygit runt. Det, vilket också är härligt. Men det är också så himla härligt att kunna göra sitt jobb hemifrån. Det tror jag sjukt många tycker efter pandemin. Liksom, att säga, men gud vad det här har underlättat livet och livspusslet. Liksom. Men ja, men så att jag vet inte, jag tycker jag har kommit in i hösten här nu ganska bra.
Du sa att det fortfarande var sommar.
Jag menar det. Men det är också det, så här, nu går vi tillbaka lite. Vi kör lite på, lite av, lite summer vibes. Packa en liten mysig, liten badväska. Ja, men nej, jag vet inte. Jag tycker att den här, jag ser fram emot den här veckan på något konstigt
sätt. Vad bra, men jag tänker att när man kommer hem då och så helt plötsligt så blev det, jag är lite chockartat, att allt blev liksom lite påtagligare än vad jag trodde. Handla. Och då tänker man så här, att nu ska man nystarta och så vill man ställa nya krav på sig själv och då vill man att ens familj ska fatta det och alla andra som är i ens närhet. Och liksom, då är det svårt när man redan är inne i den där energin att göra liksom någon rannsakan över att man är så här, shit, jag kanske är samma person som innan jag åkte iväg på semester. Jag kanske inte kan tro att jag ska vara så här, världens största guru. Vad är det nu, älskling?
Vänta, vad är det, gubben? Vad sa du?
Mamma, glöm mig.
Nej, godis. Det får jag glömma. Nu får du gå ut och kolla igen. Mamma måste göra klart det nu. Hejdå.
Nej, jag tänker på att man måste ha en realistisk plan. Men jag tror att jag tror att jag bara, att det blev liksom övermäktigt att så här, någon unge som blev tillbaka till gamla förskolan, satt och ritade teckningar till sina kompisar och var ledsen och så här.
Ja, men darlings, jag du måste också, det tog ju jävla hårt på dig med det här förskolebytet.
Ja, men då tycker jag så här, då kanske man inte drar iväg och spelar golf. Och nu är jag ogin.
Nej.
Och då känner jag så här, hela historiens vingslag av den ogina kvinnan. Som jag plötsligt slutar vara ogin och blir arg istället. Och ibland kan ju, som Martha Nussbaum, hela, liksom, vad ska man säga, hela hennes filosofi gick ut på att ilska en katalysator. Sen ändrade hon ju det efter 10 års forskning när hon var världsberömd. Så här. Hon bara gjorde en kovändning och sa det. Så, nej,
jag tar tillbaka det. Det är inte bra med ilska alls.
Jag tar tillbaka det. Det funkar som en katalysator en kort stund för att komma igång. Men sen leder det liksom ingen vart. Jag tycker det också är så stort att man har forskat kring någonting i så många år och sen bara gör en kovändning. Och det tycker jag är mänsklig rättighet.
Men man driver
rättighet.
En tes så starkt.
Ja. Ja.
Nej, men det är så snyggt att man bara säger nej, tyvärr, jag måste så ompröva allt jag trodde på.
Men, och det är härligt att det går.
Men jag tror, men jag tänker så här, istället för att ni ska bråka och skapa en massa toxisk stämning både för er själva och för eventuella barn där hemma, så tror jag kanske du skulle må bra av att bara så här. Det är också så att ni är olika. Han kanske inte alls var så himla emotionellt berörd av att Frasse tyckte det var jobbigt med ett förskolebyte. Men du var det. Kan man inte bara så här köpa det? Och så kanske han skulle få ta en större del av det.
Jaha, men det är det han inte vill, för han tycker att jag är bättre på det. Han tycker det är så jobbigt när de ser ledsna.
Men då, okej. Okay. Så då tycker han att det är jobbigare liksom.
Eller jag...
Men det är ju skitjobbigt. Du kan bara... Nej, men det där tycker jag också är så här... Jag ska inte peka ut någon här, men utan att nämna några namn. Så,
jag liksom, förklara för
kan
en
jag
vän.
Kan säga att så här, nej men ja, men att ha patent på svaghet i en relation. Mm. Att så här, jag klarar inte det, jag har det här och jag mår dåligt om jag inte får bla bla bla. Och jag är så här, det skapar ju också så här förväntningar hos den andra parten. Och sen är ju du ju en person med ett medberoende som i din ursprungsfamilj alltid har varit den där galna, glada ja-sägaren som ska göra alla glada och ställa upp för alla och hjälpa till med allt och alla hela tiden. Vilket också gör att folk så här, tror att du är lika stark som Pippi Långstrump och klarar precis allting.
Mm.
Vilket är jävligt missvisande, för du är inte alls, du är ju råkänslig för det här också. Du blir ju så här så stressad och kan ju liksom inte varken jobba eller koncentrera på någonting annat om du vet att du har ett barn.
Nej, men älskar, jag är typ tillsammans med dig kanske två av de sämsta i världen på detta. Jag satt ju 7 veckor på Ossians förskola. Så här, det verkar som att han inte är riktigt stabil. Jag klarar inte av när mina barn är ledsa. Jag menar inte att många människor gör det, men vissa säger så här, men det blir bra, jag vet att det blir bra när jag lämnar. Och då blir jag så här, varför? Jag tycker att det är så jävla bra det du säger. Att någon tar patent på att jag är en svagare inom det här området. Det är området som tar lite tid och kräver lite emotionell vuxenhet. Men på många andra områden som är lite mer attraktiva kanske inom familjelivet. Där är jag fan jävligt stark alltså. Där kan jag steppa upp när som helst. Och nu pratar vi om det som vi gjorde för några poddar sedan. Att någon har tolkningsrätt över vem som får bestämma.
Ja, vem som ska göra vad. Att så här, nej men jag är den som ägnar mig åt att så här, typ, alltså det är också ganska roligt att män ofta väljer såna grejer som inte kräver någon jävla emotionell insats överhuvudtaget. Så här, langa upp saker på vinden eller så här, slänga grejer på återvinningen. Alltså, kom igen. Alltså, det är inte ens särskilt jobbigt rent fysiskt att göra det. Men det är framförallt inget utmanande psykiskt eller socialt på något sätt. Man bara får en liten timme för sig själv när man åker till återvinningen. Det är råhärligt att göra.
Sätt mig i tvättrummet.
Och ändå så då har de lurat oss hela vägen till liksom 2021 med att det skulle vara någonting så här brutalt jobbigt som de uppoffrar sig att göra.
Som nu. Nu är fint väder, jag ska podda. Nej, vad hör man där nere nu? Någon som öppnar dörren och säger, mamma, nej, var borta en timme till. Spela fotboll, gör någonting. Nej, jag är trött. Jag går inte med på det här längre. Ja, det är mamma. Man bara säger, jag ska faktiskt ta ett djupt lodande samtal om det här med att man så här, har bestämt sig för att nu ska jag må så eller så. Det är lagom till skolorna börjar eller hit och dit. Så här, för nu fick jag feeling för det. Jag kan inte få feeling för det.
Men jag tänker på en grej. Mm. Nu kanske inte du alls vill prata om det här i podden och då får vi klippa bort det här. Men jag tänker på att du har fått en diagnos nu. Kan du aldrig liksom säga hej, stopp ett tag. Jag har ju för fan precis fått min ADHD-diagnos. Så här, i alldeles för liksom sent i livet. Ge mig lite stöd och hjälp och liksom respit här och få liksom handskas med det.
Ja, men det är också så här en liksom ett kvinnligt ok, att vad som än händer i ens liv, våldtäkter, död, misshandel lite dit, så ska man så här, samtidigt som man bearbetar det, och kanske som jag har varit så här, eftersom det var tredje gången som jag satt igång det här och fick hjälp, och till slut var det så här, ja men okej, vi tror på dig, vadå tror på dig, men att någon så här, inte avfärdade det som att så här, nej, det har gått för bra för dig i skolan, det har gått för hiten och ditan. Det blir ju en ganska tung sorg, tycker jag, att så här, jag pratade med några kompisar om det som också fick sin diagnos här i våras och i somras, att det var mycket mer, det var mycket sorgligare och mycket mer ödesmättat än vad någon av oss, det är faktiskt tre kompisar till mig som har fått det samtidigt, att det var så, här, så mycket som förklarar, eller man kan inte bara skylla på det såklart, men det är som att man går igenom hela sitt liv och känner så här, ja, vad fan, tänk om jag kunde fått lite hjälp med det här lite tidigare. Ditten och datten, allt från ekonomi till relationer till liksom, ja, hur man hanterar sin kanske någon nära så käras sjukdom eller ilska liksom. Och då tänker man så här, ja, kan jag hjälpa dig på något sätt nu för att underlätta? Men jag tycker det återkommande är att jag hör många av mina tjejkompisar som, ja, men till exempel det här med att man fått en diagnos eller att man är utbränd, att det är så här, att det är mannen som ändå tycker synd om sig själv. Nu har du varit så trött hela sommaren. Nu
har jag fått ta i så
precis,
mycket.
Precis. Ja, vår relation känns inte bra. Nej, vet du. Den har inte allt känns jättebra när jag låg och ammade dygnet runt, hade såriga bröstvårt eller hade baboons ass, eller du var deprimerad eller du kröker och fan det nu handlar om med sina ex. Då mådde inte jag heller särskilt bra. Jag tycker inte du prioriterade mig heller. Och där är du och jag, ja, men det är ju svart på vitt, och det brukar vi prata om i våra föreläsningar, att kvinnliga alkoholister, jag vågar inte uttala mig om missbruk överlag, blir ofta, de blir ganska snabbt lämnade av sina karaslokar, för det är en sån det är stigmatisering och
pinsamt. Det är som börda, ja, liksom. Det är pinsamt inte bara också, för att de är alkisar, utan att det är pinsamt, det är skamligt.
Frugan, har du ingen ordning på frugan där hemma liksom? Och att det är så här, det är en socialt nederlag att inte ha en liksom uppstyrd frugaslok. Och då lämnar de ganska snabbt och då skaffar de en ny som då är mer än fjäder i hatten liksom. Och för mig, det är, jag tycker att det har varit, dels är jag ju liksom ledsen för att jag tredje gången jag sätter igång det här och har inte fått någon hjälp innan, för det har inte, man har inte tyckt att det var tillräckligt, bla bla bla. Och dels är ju liksom, ja, men sen får man ju, tycker jag, ett starkt hopp inför vad man klarar av i framtiden och är ledsen för sånt som man inte har klarat av, och man vill prata med sina barn, alltså det är liksom mycket känslor. Och en annan kompis till mig vars, ja, faktiskt systrar har fått diagnos, och hon var så här, men jag har ju också någon diagnos, säkert ADHD, jag behöver ju inte kanske göra det eftersom jag själv, ja, men driver ett företag och så här och själv bestämmer, men hon sa det, jag skulle vilja göra det. Jag skulle kunna tänka mig att göra det nu för att jag vill vara en del i statistiken. Och jag har gått och tänkt på det så jävla mycket. Så här, särskilt måste jag säga fram till, jag måste ju ändå säga före och efter MeToo, eller före och efter liksom långa artikelserier i Aftonbladet och ja, men program med SVT. Det finns ju ett före och efter de senaste 5 åren, att det här våldtäkter, misshandel och fan, annars måste ju någonting som man ändå har skött ganska mycket inom hemmets sfär. Det har varit lite, som jag pratat om, det som också MeToo har varit lite, att man, det har varit pöbens dom. Den har ju liksom rått genom historien, allt från i Bibeln till alltså att nu har pöben bestämt att du är till exempel utfrusen, allt från tysk hor. Ja, men du vet, det är så här, det behöver inte vara en fysisk dom från en tingsrätt och liknande, utan ja, men Paolo Roberto, Lex, allting som vi har pratat om. Men just det där att i statistiken så är ju kvinnor underrepresenterade inom till exempel ADHD. Ja, men kvinnor som, ja, men våldtäkter, misshandel, sexuella övergrepp, kommentarer, bla bla bla. För att vi tänker så här, men ingen kommer kanske tro mig, eller jag hör ofta det där återkommande, jag orkar inte dra igenom det här. Vad ska det hjälpa till? Det är bara jag som kommer få
få stå där med liksom med, ja, skägget i brevlådan och den andra kommer gå fri. Och det har ju hänt mig ganska nyligen, en liknande situation som jag inte alls orkar ta upp just nu, men kanske senare. Så jag bara känner så här, jag förstår vad hon menar. Man måste stå för sin del i statistiken för att det ska bli rätt och riktigt. Och man historiskt ska kunna se hur saker och ting har utvecklats. För man inte anmäler, om man inte gör sin utredning, då framstår det ju fortfarande som att snubbarna är så eller att det inte är så. Det blir ju en falsk verklighet som, ja, men som både man politiskt och liksom världsligt omfamnar. Och det ser man ju även som till exempel i Kabul nu som är så här, ja, men nu har kvinnorna varit så fria i 20 år. Så att, vadå fria? Ute på landsbygden går de ju fortfarande med burka. Det har ju varit liksom med risk för ens liv att gå i skolan för flickor. Kvinnliga lärare har blivit mördade, bla bla bla. Vi väljer lite och se det vi vill se. För att det kommer ingen verklig statistik från vare sig vårt land eller andra länder. Så jag känner så här, nej.
Nej, det är också väldigt roligt att det är så här, i vissa länder så finns det inget våld mot kvinnor.
Nej.
För att det man anmäler inte våld mot kvinnor. Och om det anmäls så leder det extremt sällan till fällande domar. Så jätteskönt. Mm. I typ större delar av Afrika så finns det inget kvinnovåld. Alltså det är så.
Nej, men jag tänker rent historiskt på det också. Liksom allting med så här, vad är sanning och vad är någonting som har hittats på och efterkonstruerats. Och det tänkte jag när jag var på Vasamuseet i helgen. Så hade de utställning om kvinnliga liksom, sjömän och kvinnliga fiskare och hit och dit. Och det var ju, jag menar, svenska män var ju liksom ute i krig i åratal. Och kvinnor bodde i skärgen och kvinnor bodde vid vatten och det fanns liksom ingen mat och man var tvungen att ta hand om se till att ens avkommor överlevde. Det var ju inte alls något konstigt att kvinnor åkte ut och fiskade eller kvinnor sålde fisk och kvinnor hitan och ditan sjöfart. Men det syns ju inte i den svenska historien. För det är lite så här, de källorna har man valt att inte ta fram eller citera. Så jag blir så sugen på så här, bara typ ringa dig och säga, nu börjar vi forska, nu återupprättar vi hela kvinnohistorien. Nej, men jag har tänkt på det så mycket, att hur jobbigt det än är och hur svårt det än är att alltid vara vardagsmodig och orka, så är det ens förbannade plikt för att nästa generations tjejer och såklart killar ska få leva i en rätt verklighet och inte någon som är konstruerad av män för att det ska framstå som att de är liksom bättre än vad de är. Och nu är jag absolut ingen manshatare, men det måste liksom, man måste försöka komma så nära sanningen som möjligt. Liksom. Inte, och det gäller ju samma sak i en relation, att så här, eller hur det ska bli nu i höst eller hur man ska. Om man inte är realistisk, jag tycker att jag har varit alldeles för lite realistisk i mitt liv. Jag har levt i någon så här drömvärld att jag, men allt går att ordna med lite Karlsons klister och kärlek och en jävla vilja och lite brains liksom. Men tänk om man inte gör det då ett tag. Hur skulle det se ut då liksom?
Jag läste en sån otroligt intressant grej av vår favorit Vilda Barn. Hon är ju antropolog som driver sitt Instagramkonto. Vi har hyllat henne för att hon lyfter liksom olika perspektiv på föräldraskap. Men hon skrev något så sjukt intressant för några dagar sedan om just sin egen känsla också, den vanligt förekommande för rädslan hos västerländska kvinnor att deras mjölk ska ta slut. Aha. Det här tror jag är någonting som jättemånga ammande kvinnor är så här, räcker det till? Och gud, varför ammar han så ofta? Och liksom,
ja gud, ja, den är för tunn. Jag har inga kalorier i min mjölk. Jag har low calorie milk, har en kompis till mig sagt. Jag bara, jaha, ja, okej.
Så himla, hon förklarade liksom varifrån den här rädslan kommer. Att liksom amning som har varit någonting som är så naturligt som det bara kan bli. Det vill säga, vi är däggdjur didar sina ungar. Och hur det sker har aldrig någonsin egentligen ifrågasatts. Förrän under tjejmandet av amning uppstod på 1800-talet. Det var liksom jättemycket som hände under den här tiden. Det var ju industrialismens stora framfart. Och medicinen professionaliserades. Och det uppstod liksom någon slags vetenskapstroende. När liksom vetenskapen plötsligt hyllades till skyddarna i högre utsträckning än till exempel religiösa värden och av annat liksom. Och helt plötsligt skulle man då börja mäta och väga kvinnokroppen. Och det här, alltså barnafödande och amning hade fram till dess skötts av kvinnor. Alltså det var ju, man ringde liksom en barnmorska och det var barnmorskor som var, det här, det var ett yrke som gick i typ arv från mamma till dotter. Så man utbildades liksom av muntlig tradition och framförallt genom erfarenhet. Att man lärde sig av sin mamma att förlösa kvinnor liksom. Och när kvinnor började förlösas på sjukhus till en början så gick ju barnadödligheten upp extremt mycket, ska man veta. Innan man förstod att man typ inte skulle gå mellan en obduktion på bårhus raka spåret upp till en barnafödande kvinna. För att de dog ju liksom i barnsäng en efter en. Men hon skriver liksom att så här, kvinnokroppen skulle då av manliga läkare börja studeras och utforskas, kontrolleras, mätas, vägas och tuktas. Och då började man intressera sig för liksom amningen. Vad är normalt? Vilket intervall är det normalt att amma ett barn? Dessutom hade ju då, det här var ju korsetten under korsetternas tid. Och liksom vi skulle, kvinnor skulle då få bevara sina, sin barm typ för att vara liksom åtråvärda som sexuella objekt helt enkelt liksom. Men allt som handlade om instinkter och känslor på den här tiden skulle också tränas bort då. Så vi skulle kultivera små barn till att inte bli bortskämda. Och därav kom den här jävla bizarra idén om att skulle man amma så skulle man bara göra det var fjärde timme.
Jag vet.
Och det här var ju alltså en metod då som användes från slutet av 1800-talet fram tills för bara några år sedan. Och även nu, hon har liksom gjort en liten egen då kan man säga uppmaning till sina följare att dela med sig av olika tankar om amning och vad de har fått för råd. Och fortfarande på BVC så ger man liksom rådet att man ska, nej han verkar inte gå upp tillräckligt i vikt så nu måste du börja tilläggsmata. Och sen, nej gud sover du så dåligt, då måste du liksom vänja honom av vid att amma så här ofta. Att vi fortfarande håller på med det här reglerandet av ammandet som är så instinktivt och så otroligt jävla naturligt för oss. Även om vi är så alienerade från det så att det kan kännas extremt onaturligt och väldigt, väldigt obekvämt. Vilket är sjukt sorgligt. Men det är egentligen högst jävla instinktivt och helt ingen som behöver lära oss hur vi ska amma våra barn egentligen.
Jag hade en kompis som var på BVC häromdagen som också då fick höra så här, att hon skulle skamma då den här 7-åriga dottern som hon tyckte var ja, lite rultig. Så att nu fick de väl ta tag i det. Du vet så 7-åringar, det har varit sommar och man äter några glassar. Alltså, herregud. Men det som jag tycker är så intressant också med historien om barnmorskan. Det är precis som du säger, fram till ja, den här tiden då så fick ju kvinnor, de hade ju väldigt hög status genom att ja, men förlösa barn. Det var ingen liksom manliga läkare med. Sen kom man då på att man kunde tukta kvinnor genom att en läkare var tvungen att komma in och förlösa. Vilket man ett då kunde pacificera att kvinnor inte kunde ta några maktbeslut. Dels kunde de få, liksom, kunde man, var man tvungen att ge dem mycket lägre lön. För att nu var det ju inte de som förlöste, utan nu var de tvungna att ringa, liksom, eller ringa gjorde de inte på det sättet, men hämta en läkare. Vilket gjorde att det blev så, såklart då ineffektivt. Det var ju mycket farligare. Det här liksom, jag läste om ganska nyligen. Och där började då hela den här idén om att kvinnor liksom, ja, inom sjukvården är mycket lägre ställda. Fast det var de som hade den höga positionen tills män kom in och sa så här: okej, kvinnor får inte ta tången, kvinnor får inte göra det, en manlig läkare måste vara med, blah, blah. Och helt plötsligt så hade man liksom ja, tagit bort hela, så här, hela rollen som den kvinnliga barnmorskan hade som läkare inom situationstecken. Så att ja, det är mycket uppfinningar om som gör att kvinnan hamnar i en särställning som är då lägre och icke-beslutsfattande.
Verkligen. Och att vi inte tror på vår egen kunskap. Och vetenskapen har ju också drivits och förts av män, som du var inne på. Att liksom, vem har skrivit historien om vad? Män har ju ofta skrivit om andra mäns makt övertaganden. Det är liksom den typen av historia i alla fall jag fick lära mig. Sen har väl det kanske förändrats lite grann nu. Men fan vad det var tjat om krig, kungar, olika typer av så här territoriella övertag liksom. Ja, nej, jag tycker det är så sjukt spännande. Jag älskar att man hittar människor som berikar ens sätt att se på livet. Och hon gör verkligen det. Jag kan varmt rekommendera. Hon har skrivit en bok som heter Vilda barn. Den är så fin. Den finns att köpa och beställa. Och hennes konto heter ju Maria Borda. Så ni kan gå in och följa henne där. Hon är sjuk. Hon håller på och läser nu någon så här skitspännande vidareutbildning i Nordnorge. På det här temat. Barn, alltså ur ett antropologiskt perspektiv. Super, super spännande. Men du, en annan grej som är jävligt, som jag också är uppfylld av, som jag bara måste berätta om för dig. Det är att jag har lyssnat på en ljudbok som heter Kärlekspsykosen.
Jaha, jag har hört talas om den men jag har inte läst den.
En tjej som heter Frida Andersson som har skrivit den. Och den är ju en självupplevd berättelse. Och den handlar om hur hon... Jag vet inte, jag tror att det är för att vi går den här utbildningen. Och för att vi läser så mycket om så här, ja, men, olika psykiatriska tillstånd. Om ångest, om liksom, ja, men, uppväxt, ja, men, allt möjligt. Och då blir man ju lite extra sugen på. Och bara, alltså, så blir jag i alla fall. När man är inne på något väldigt mycket så bara vill man ha mer och mer och mer. Så funkar jag. Man blir liksom lite rätt besatt. Och då hittade jag den här boken. Och jag har också fått den rekommenderad till mig. Jag ska inte säga att det är någon så här megalitterär upplevelse. För det är det inte. Men det är den första boken som verkligen gör det begripligt. För mig i alla fall. Hur det är att vara psykotisk.
Aha, spännande.
Ja, men sjukt spännande. Jag skulle så gärna vilja höra dina tankar kring den. Den handlar ju alltså om unga Frida som är i det här sköra tillståndet adolescensen. När man precis liksom flyttar hemifrån och ska försöka skapa sig själv ett liv. Och välja vem man vill bli och så vidare. Så hon flyttar till Lund och ska utbilda sig. Och redan här är hon liksom väldigt... Hon är liksom nervös inför att ta det här steget att flytta hemifrån till en ny studentstad. Hon litar inte på sin sociala kompetens. Hon känner sig ofta utanför. Hon känner sig ofta liksom som att hon inte hör hemma med de andra. Att hon inte riktigt kommer in i gemenskapen och sådär. Men så blir hon förälskad i en korridorsgranne. Och här börjar det liksom. Och här tror jag liksom de flesta kan känna igen sig. Det är det som är så ganska obehagligt på något sätt. Att förälskelse är ju som ett sånt gränspsykotiskt tillstånd egentligen. Fy fan vad galen man blir när man är förälskad. Kan inte du känna det också?
Jo, men jag älskar människor som säger att man borde få vara sjukskriven 3 månader för att, i början av när man är nykär för att man blir så galen. Nej, det är alltså, problemet är ju att en psykos är ju problemet att det är en massa tankar som avlöser varandra utan något sammanhang. Så att man hinner aldrig gå in och redigera vad som är sanning och vad som är verklighet. Och så är det ju att vara nyförälskad. Men så här, ja, men han... Han mördade ju... Nej, det är ingen fara. Alltså, man blir ju till alla människors försvar. Det där var ju en jävligt dålig... Ja, det var väl ett dåligt exempel. Men just det där att man ser bara de fina sidorna. Och det blir så otroligt tydligt sen när det har gått ett tag med sig. Men sluta smacka de här ovanorna som man tyckte var pittoreska och gulliga. Och omhuldande. De blir man ju så irriterad som man så här, vill kräkas. Och det är just för det här, att det är ju ett liksom abnormalt tillstånd att vara kär. Det är ju så jävla utmattande. Så att man, det är som en panikångestattack gånger 100, 24/7.
Ja, men man måste ju utsöndra så mycket adrenalin och så mycket liksom... så mycket kroppsegna hormoner som gör att man liksom faktiskt förlorar verklighetsuppfattningen lite grann. För man tycker ju liksom oftast att den här personen är så här Guds gåva till mänskligheten, som inte har några brister och fel. Och har de brister och fel så lyckas hjärnan ändå göra om dem till att de är attraktiva på något bizarrt sätt. Så att så långt känner man igen sig. Men här i Frida Anderssons liv så växer den här känslan till att bli liksom extatiskt och galen. Hon blir avvisad av den här killen som hon är väldigt förälskad av. Men hon blir liksom inte ledsen. För hon är övertygad om att han ändå är hennes tvillingsjäl. Och sen börjar hon känna att den här tvillingsjälen konstant har kontakt med henne. Liksom lite som en så här gudsupplevelse. Som att han pratar med henne fast genom andra människor. Han är där hela tiden. Och då känner hon speciell vibration in i kroppen. När hans själ är med henne. Så hon börjar ju sen också ha sex med den här själen. Och det är så, ja, alltså hon upplever alltså orgasmiska tillstånd med hans själ. Utan att hon rör vid sig själv. Så här, alltså det är så wow. Otroligt spännande. Hon beskriver, nej men det, du måste bara läsa den för att man blir så, jag tycker det är så otroligt fascinerande. Dels vad imponerande den mänskliga hjärnan är som kan skapa den här typen av fantasi och kreera den här typen av upplevelse som gör att vi känner så starkt. Och det visar ju sig sen, alltså det här är ju liksom, i början upplever hon ju det här som väldigt härligt förstås. Och som läsare så tycker man ju också att det här är så här helt jävla wow, fy fan, coolt ändå. Men sen tippar det ju över och hon blir ju väldigt sjuk i den här psykosen. Och börjar liksom uppleva att det är obehagligt själv. Och hon kan ju inte sova och hon är liksom helt så uppe i limningen liksom av den här förälskelsen. Så att det blir... Det tippar helt enkelt över och hon blir väldigt psykotisk och kan liksom inte skilja på vad som är på riktigt och inte liksom. Och hon blir sen inlagd och får sen diagnos. Jag ska inte spoila för mycket. Men det är en väldigt intressant läsupplevelse. Jag är väldigt, väldigt tagen av den här boken. Trots att den inte var så här top notch litterärt liksom magic, så var den ändå jävligt utbildande. Kan man säga
Ja. Ja, men jag tänker på Evert Taube, du vet.
Mm.
Han var ju, han hade ju en stalker typ, ja men i hela sitt liv typ.
Ja.
Hon brände ju ner deras, kom det där
Sjösala.
Och Sjödala. Nej men historien var att hon hörde ju honom på radion.
Ja.
Och blev helt besatt. Och tyckte liksom, nu skulle det vara dem. Och brände ner. Och då ville ju inte han då, för att han förstod ju lite samma som du berättar om. Och till slut så blev hon så desperat så att hon brände ner det här, ja, den här Sjösala i Stockholms skärgård. Och då blev hon ju dömd till rättspsykiatrisk vård. Men sen kom hon ut några senare och började då förfölja Sven Bertil.
Aha.
Ja, och grejen är att hon har ju liksom förföljt honom och hans fru i Stockholm. Och hon åkte över till London och hon har ju då hävdat att de ska gifta sig och kommunicera via dolda budskap i tidningar.
Men
ja, men lite samma då. Ja. Men just det att man får för sig att det finns någon connection som den andra personen inte ser.
Mm.
Och vi känner Åsa Gojken som är en väldigt erfaren professor faktiskt och forskare i det här området. Hon har ju liksom pratat med att det är ju liksom en så otroligt stark kraft. Och människor kan ju leva i psykoser i flera år.
Mm, verkligen.
Och det kan ju det kan ju sättas igång av lite var som helst. Haschpsykoser, ja men stress, kärleksångest. Det är liksom en extremt stark kraft.
Mm.
Och
hon har skrivit en bok, Åsa Gojken. Hon var ju med i våran dokumentärserie Djävulsdansen. Hon har ju ägnat sitt liv åt att forska om schizofreni och framförallt läkemedel mot schizofreni eller för personer som lider av den störningen. Och hon har precis kommit, eller ganska nyligen faktiskt, med en bok som där hon vill slå hål på myterna om schizofreni. Alltså vi är ju så himla rädda för schizofreni och sådana lite mer allvarligare psykiatriska tillstånd. Så därför tycker jag också att kärlekspsykosen är så jäkla bra, att man faktiskt får närma sig personer som är psykotiska, så man liksom verkligen kan förstå att så här, det är väldigt sällan också personer som är psykotiska gör liksom så galna grejer som att bränna ner Sjösala.
Mm.
Det ska vi ju verkligen påpeka. Nu tog vi liksom ett exempel på också som förstärker fördomarna. Men de flesta som är psykotiska gör ju absolut inte det liksom. Det finns ju betydligt fler psykopater kanske då som ägnar sig åt mordbränder och alltså människor som är i psykoser brukar oftast kanske bara vara självdestruktiva, alltså skada sig själva.
Men det är ett åtråvärt tillstånd att nå det här, och det är också, jag pratar med en tjejkompis till mig som har blivit frisk nu från anorexia, och att när man då inte äter någonting, lite som samma sak när man fastar liknande, så kan man handla i ett sånt tillstånd att man känner sig connectad med, ja, andra saker, eller man känner sig lätt, man känner sig euforisk. Det är ju ett attraktivt tillstånd, och det är därför många som lider av till exempel bipolaritet inte vill medicinera, för det är ett underbart tillstånd. Och det är ju samma sak nu när jag, det här med ADHD, att det är många som inte vill medicinera sig, för de känner sig tråkiga, de känner sig inte som sig själva, de känner sig som zombies, bla bla bla. Så att det är klart att man har ju ett vad ska man säga, en annan tillgång till kanske olika skrymslen i hjärnan som, vad ska jag säga, normala människor inte utforskar. Kan man säga så?
Så kan man väl säga. Det ligger liksom, vad är de säger? Alltså så här, psykotiska tillstånd ligger ju väldigt nära kreativa tillstånd också.
Precis.
Att kunna föreställa sig saker, och att så här, hjärnan skapar liksom fantasier kring och alltså fantiserar ihop en annan verklighet helt enkelt. Men därifrån till att inte kunna skilja på vad som är på riktigt och vad som inte är det. Det är fascinerande. Hjärnan är sjukt fascinerande, tycker jag.
Jag tänkte Simon Kyage som forskar kring det här. Om man då är maniska tillstånd. Vi har ju träffat honom några gånger när vi har varit på bland annat
Dickpris
från psykiatrifonden. Och han har ju forskat mycket kring det här liksom. Man så här, hade patienten mani eller var han ett geni, skriver han då liksom, här i sin artikel i Karolinska institutet liksom. Han har ju forskat kring så här, syskon och familjer som har bipolaritet och liksom, schizofreni, och oftast är det ju så att de som lever nära, som ett syskon, brukar ofta, de överrepresenterar det som läkare och domare och liknande. Så att de har liksom inte gått över då, de har bara blivit smarta, förstår jag menar? Ja, det är ju liksom, det har ju hela historien handlar ju om, att det är så här, den där tunna gränsen mellan att vara ett geni och vara galen liksom. Och det är så tydligt att det återspeglar ju då det här sambandet att med psykiska sjukdomar och att vara kreativ liksom. Ja, och var tredje svensk har ju faktiskt någon gång drabbats av psykisk sjukdom, så det är inte så här det utpekade. Men det är ju det som man måste ju prata om, det, för det är ju mycket utanförskap och stigmatisering och det, som det så här, med Britney Spears förmyndarskap som sker kring det, just för att vi är okunniga och rädda inför de krafterna som den psykiska ohälsan skapar, för det gör den ju liksom. Ja! Happy go lucky! Ska vi säga så?
Ja, men det gör vi väl. Vi kan inte hålla på och snacka längre nu. Det är som vanligt alltid underbart att prata med dig, darling. Nu ska vi plugga lite, du och jag, för vi ska faktiskt ha seminarium snart. Vi ligger efter.
Ja, vi ligger efter som fasiken. Vi får ringa när vi lägger på och prata om just hur vi ska ta det här vidare med seminariet.
Ja, verkligen. Hörrni, tack alla ni som lyssnar. Gå jättegärna in och följ oss på Instagram. Inte din morsa heter vi där. Vi ska bli bättre på att uppdatera och lägga upp grejer där. Bland annat kommer jag nu lägga upp de här boktipsen som jag har givit. Mamma. Vad böckerna heter och vilka som har skrivit dem och så. Vad sa du?
Den är lite.
Finns det något gott där?
Oj,
mamma.
Ändå en beroende person.
Men du.
Vi hörs i Skansen. Puss och kram.
Ja, men vad ska du göra imorgon?
Ja, men har vi sagt hej då? Okej,
ja, men
nu säger vi hej då. Hej då! Ja,
hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.